Det är på grund av aromer vi gillar godis, det är på grund av aromer vi dricker läsk, det är liksom på grund av aromer vi sätter i oss jättemycket av det som inte alls är bra för kroppen.
Hur ofta läser du innehållsdeklarationen på matförpackningarna? Och kan vi verkligen lita på den maten vi köper i butikerna?
Den som har svarat på det är Ann Fernholm, disputerad molekylär kemist och författare till flera böcker som handlar just om mat. I smål i trådarna är jag, Nikita Silod.
Och jag, Palle Liljebäck.
Det här är Naturvetarpodden. Du har skrivit en bok som heter Fejkmaten. Vad menar du med det?
Fejkmaten är ju mat som utgör sig för att vara någonting som det verkligen inte är. Så då till exempel kan man sälja i butiken en klassisk champignonsoppa som består av mer palmfett, salt och glukossirap än champinjoner. Det är typisk fejkmat. Eller att det är en sån här jordgubbskvarg som inte innehåller några jordgubbar alls utan bara färgämnen och aromer. Eller så är det, som jag tycker är roligt, så här veganost. De har tagit kokosfett och blandat med stärkelse. Det skulle ingen äta frivilligt. Men så har man i smakämnen som gör att det till exempel smakar fetaost. Och då kan man plötsligt och käka det och tycka, åh, det här är nyttigt, nu äter jag liksom veganmat. Men man äter egentligen något som är precis lika näringsfattigt som godis.
Så är det så att mycket som är fejkmat är också näringsfattigt?
Ja, det skulle jag säga. För industrin tjänar ju väldigt mycket på att skapa, som ofta marknadsförs som jag tycker är fejkmat, består ofta av tillsatser och blir därmed, det är sällan färskmat. Och då blir det väldigt hållbart. Och plus att det är mycket socker och stärkelse som är väldigt billiga ingredienser. Men en veganost då, som består av billiga ingredienser, kan man ju sälja för samma pris som en vanlig ost. Så det är ofta väldigt liksom höga vinstmarginaler på den maten. Så det är ju en stor vinst för livsmedelsbolagen.
Men de olika tillsatserna som finns då? Typ E211 är en sån här gammal klassiker som man har lärt sig.
Jag har glömt, vad E211 nu är.
Det vet jag inte.
Jag bara, vilken tillsats är det? Ja.
Nej, men vi kan säga tillsatser generellt.
Ja, jag skulle säga att de flesta tillsatserna är ju helt naturliga ämnen som, jag menar, E-vitamin, C-vitamin har igenom. Kurkumin, det här gula färgämnet i gurkmeja som alla tänker är jättenyttigt, det har ett E-nummer. Så jag tror egentligen många tillsatserna är ju inget problem för kroppen. Jag skulle säga att tillsatsernas största problem är att du kan använda dem för att skapa fejkmat. Helt näringsfattig mat. Mat som är tom på vitaminer och mineraler och smörjmedel till vårt fantastiska kemiska maskineri. Men vi tror att det smakar mat, och det är inte på grund av en tillsats utan det är på grund av aromer i maten. Så här, vi har utvecklat en app som heter Matchecken. Men när vi gjorde den så då använde vi en databas där majoriteten av alla svenska livsmedel finns registrerade. Så när jag skrev fejkmaten kom jag på att vi kan använda den här databasen för att dra ut en 100 i topplista över de 100 vanligaste ingredienserna i svensk mat. Och på femte plats har jag för mig, någonstans på 10-topplistan, mitten på 10-topplistan, kom aromer. Och det är ju smakämnen som industrin använder för att mat där det typ inte finns ordentligt med kryddor och andra råvaror, att det ska smaka liksom mat. Så med hjälp av aromer kan de få oss att äta nästan vad som helst. Det är på grund av aromer vi gillar godis, det är på grund av aromer vi dricker läsk, det är liksom på grund av aromer vi sätter i oss jättemycket av det som inte alls är bra för kroppen.
Så man kan säga att vi är lurade allihopa här.
Aromerna lurar oss.
Ja, faktiskt. Det här tänkte jag på. Jag var ett stort projekt där man skulle prata om hälsosam och hållbar mat, och då satt vid en lunch där så fick vi då en vegansallad där vi satt och åt den här veganosten som smakar fetaost då. Och då tänkte jag så här, här sitter vi nu alla och sätter i oss en stor klump kokosfett. Och det var dietister där som ju absolut inte är några fan av kokosfett. Nu sitter vi här och käkar kokosfett hela högen på grund av aromerna. Då, det var som en polett som föll ner och bara, om vi bara förbjöd aromer så skulle inte ens hälften av all mat i Sverige sälja, tror jag.
Och vad skulle veganerna äta då? Alltså det känns som att de också har väldigt mycket brist på saker om de tuggar i sig såna här saker.
Alltså jag brukar säga att det är en och annan vegan jag känner som faktiskt har slutat vara vegan för att de inte riktigt tålde det i längden. Då är det ju ofta järn och mineraler som är ett problem, järn och zink. Och då är det ju så att när mat från växtriket, där finns det mycket av fytinsyra i, som ju är en starkt negativt laddad molekyl. Och järn och zink och magnesium, mineraler som vårt maskineri behöver, de är positivt laddade. De kopplar till fytinsyra och då går det rakt igenom tarmen. Då tar vi inte upp det. Man kan genom att fermentera bönor, grodda bönor, bryta ner fytinsyran. Surdegsbröd, då är fytinsyran nedbruten. Då tar vi upp järnet och zinket. Då är det tillgängligt för oss. Men det där har vi gör ju inte det så mycket. Så då får man inte i sig ordentligt med järn och zink. Så det skulle väl vara det största problemet. Så
surdegsbröd är en poäng alltså? Och även syrade grönsaker och sånt.
Framförallt, och det här har jag lärt mig av en som har jobbat mycket med, alltså en jätteduktig bagare, att dels är det surdegsbröd, men sen också om du har stenmalet mjöl. Mm. För modernt vetemjöl, då har du verkligen tagit bort grodden och kliet som är de näringsrika delarna av vetet, och du äter vetets energidepå som är näringsfattig och kaloririk. Men om du stenmaler, då maler du hela vetet, sen siktar du det och då får du med mycket av kliet och grodden. Så stenmalet vetemjöl är bättre än, jag tror det heter kärnvetemjöl det andra. Intressant va?
Märkligt, ja, kanske man får baka
lite saker. En utveckling som genomgått i det tysta.
Det är det man ska leta efter om man ska handla mjöl.
Allt nyttigt är ju dyrare, så det är såklart dyrare.
Men det kanske är värt. Nej, men apropå det här med fake mat, jag blev ju väldigt lurad här. Min favoritklass, det är en, jag ska inte säga vilken märke kanske, men det visar sig i alla fall, det blev utnämnd till årets fyrvillare. Och det visade sig att det var gjord på ärt. Gröna ärtor.
Jaha,
som
jag
bas.
Vet vilket det är. Big Pack.
Ja, just det, precis. Ja.
Ja. Mm. Ja. Men de har ju genomgått en förändring. Tidigare var ju Big Pack gjort på skummjölk och annat. Men då har man ju förändrat. Jag kommer inte ihåg den exakta ordningen. Men det är vatten och tre former av socker är de fyra första ingredienserna. Sen kommer nog kokosfett, sen jättelite ärtprotein.
Och vad händer med grädden?
Nej, den är då säger de att det här är så klimatsmart, men då har man ju lyckats skapa någon slags vitt skum av bara socker, lite kokosfett och minimalt med ärtprotein. Och de har ju lyckats göra Sveriges kanske, och du gillar ju den, men Sveriges kanske sämsta glass faktiskt, ännu sämre.
Jag måste inte berätta varför jag gillar den. De flesta gör ju inte det.
Jag kan förstå.
Ja, precis. Ja.
Men jag tycker man kan känna skillnad. Det har ju varit i debatt, jag vet inte, var det då kanske grädden som togs bort, eller var det fake vanilj? Jag kommer inte ihåg. Men om man kan känna skillnad på riktig glass och glass. Ja. Alltså det är ju stor skillnad i
smak. Det är jättestor skillnad.
Och också hur det känns, rundheten i munnen.
Och vet ni det roliga? För i fejkmaten så har jag ett kapitel som handlar om matens mörka materia. Det är allting det som finns i mat som kanske inte nämns i våra kostråd. Utan ämnen som kroppen behöver, men som inte är vitaminer eller mineraler. Liksom. Och då i ägggula, visste ni att det som färgar ägggula gult, det är lutein och zeaxantin. Det är samma ämnen som ni har i ögats gula fläck. Och det skyddar ögat då under vårt långa liv mot UV-strålning. Det är två antioxidanter. Men då har vi ju rationaliserat bort ägggulan från maten. Får vi oss mindre av de här viktiga ämnena. Mm. De finns också i gröna bladgrönsaker.
Mm. Men det talar för att man ska äta lite extra ägg då. Inte bara vid påsk.
Ja, ägg är ju utifrån hälsoperspektiv, det skulle jag säga, ganska nyttigt och väldigt näringsrikt. Det är ju det som, om man gör pannkaka till sina barn, så gör ju äggen att pannkakan faktiskt är en relativt nyttig. Och om man då dubblar äggen och ersätter lite vetemjöl med havremjöl som jag gör, då blir pannkakan riktigt nyttig rätt, skulle jag säga.
Och god också, va?
God, absolut, tycker jag.
Men om vi pratar om så här, alltså fabricerad mat, hur dåligt är det?
Ja, men det beror ju helt på. Jag känner att, och det här bidrar nog jag själv till i samhällsdebatten, att så här, all industriproducerad mat är dålig. Så är det ju absolut inte. För industrin kan ju laga mat på riktiga råvaror, och då är ju den lika bra, om inte kanske till och med ibland bättre än den mat vi kan laga själva, för de kan frysa ner det snabbt och då bevaras näringsämnen bättre. Men samtidigt så kan ju industrin då verkligen utarma maten på näring. På den här 100 topplistan som jag pratade om, det som då är de 100 vanligaste ingredienserna i svensk mat, då är bara en tredjedel det jag skulle säga är naturlig mat, som nötkött, ägg, olika kryddor och sånt. Det finns 7 former av tillsatt socker där. 7 former av framrenad stärkelse. Det är ju precis som tillsatt socker, bara tillsatt energi utan näringsämnen i. Och sen innehåller den 26 olika E-nummer, tillsatt som E-nummer, som vi då använder för att skapa, skulle jag säga, fejkmat. Fylla ut maten mycket.
Och också lång hållbarhet väl?
Ja, skapa lång hållbarhet.
Ja, man glömmer en sån bulle i eller i skafferiet. Och den håller månad efter månad.
Ja.
Då vet man, det här är en e-bulle.
Men vi kommer tillbaka, för du frågade ju om tillsatser förut. Och då är det ju så, de flesta så är ju naturliga, som jag sa. Men Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har ju gjort en genomgång av alla tillsatser. Och då finns det vissa tillsatser som de har rätt allvarliga frågetecken kring. Och ett sånt är förtjockningsmedlet karagenan.
Och det är väl ganska vanligt?
Ja, jättevanligt. Men det undrar,
inte bara i krämer, utan lite här och var.
Ja, vegankorvar finns det, och det finns i mängder av mat. Och mycket...
Det låter lite grann som att den här veganmaten är den värsta.
Jag skulle säga att det finns väldigt bra veganmat också.
Det gör det?
Ja, det finns ju vissa såna här producenter som verkligen jobbar med att ta vara på råvarorna och skapa riktigt bra mat. Berta, Omundgut och Färsodlarna är ju sådana. Och de är ju jättebra. Det finns säkert fler som jag inte kan varumärken på. Men sen kan man väl äta proteinbars också, om jag tycker att det är intressant att vi betalar så fruktansvärt mycket pengar för någonting. Alltså, tittar man på de bolagen som säljer de här, det finns ju ett skäl till varför de har exploderat, och det är ju för att det är otroligt lönsamma produkter. Och
ja, men sen spelar ju hela namnen på det också. Så jag tänker så här, vitamin well. Okej, du får vitamin och more well. Proteinbars, om jag vill gå ner i vikt, så då köper jag massa bars, men egentligen så... Hjälp inte det mig, för jag blir mer sötsugen efter jag ätit en bar.
Ja.
Så att jag menar, det är ju också, de lever ju på en industri som...
De lever på vår tro att vi ska... Och det här är ju också ett problem, för att jag, i fejkmaten så har jag anmält massa budskap på livsmedel. För att jag tycker att de har varit... Eller de är ju inte sanna liksom.
Nej, vilseledande.
Ja, vilseledande. Och några har jag fått igenom, till exempel får man inte längre kalla... Den vita chokladen kring naturgodis får man inte längre kalla för yoghurt. Som man har gjort.
Ja, beror det också på att det inte finns någon yoghurt i? Eller beror på att
det finns lite torkad yoghurt i. Men det är ju vit choklad. Och sen så yoghurt måste vara en levande bakteriekultur i. Så det är osant, det är inte yoghurt, för det finns inga levande. Och jag fick också igenom, det finns ju klämmisar till bebisar, sån här mat i plastförpackning, som har hetat yoghurtklämmisar. Men de heter numera Yogo.
Ja, de köper jag.
Och sen är anmält grötklämmisar till bebisar och sådär. Men när jag har gjort anmälningar, då är det ju faktiskt många livsmedelsinspektörer som överhuvudtaget inte har brytt sig att granska bolagen. Till exempel, så du får inte ha hälsobudskap på livsmedel som inte är godkända av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Och då, så till exempel, så en sån här proteinbar har det stått functional foods på, som att det skulle vara funktionell mat. Och funktionell mat behöver ju vara mer än bara protein. Och så det fick de ta bort. Vi anmälde en annan bar som heter fitness. Och då är andra ingrediens glukossirap. Och det finns ingenting som säger att du blir så speciellt vältränad av att äta en bar. Men det är de inte ens brytt som att granska. Och då är det så att de som granskar de här stora bolagen, det är...
Aktieägare i bolagen.
Nej, det är kommunala livsmedelsinspektörer. Och så du anmäler ett vilseledande budskap i butiken, ska du anmäla till kommunen där bolaget har sitt huvudkontor. Och de livsmedelsinspektörerna tycker ju väldigt olika, helt enkelt. Ja, så jag skulle säga att livsmedelslagstiftningen funkar väldigt dåligt.
Så sammantaget låter det lite grann som att det är Davids kamp mot Goliat här som du har...
Som faktiskt David. Jag tycker inte de följer lagstiftningen. Jag tycker det borde bli så att det centraliserades och att alla bolag var tvungna att skicka in sina förpackningar och få dem godkända innan de gick ut i butiken.
Vad är problemet då med all den här fejkmaten?
Ja, men jag skulle säga att ett problem är att den är extremt näringsfattig. Så vi äter mycket, mycket kalorier utan att få i oss smörjmedel till kroppen. Ett annat problem som man ser är att mättar inte ordentligt. Och det kan vara ett skäl till att vi överäter. Så när vi äter mat som är gjord Ja, men framförallt så verkar det ju vara de här snabba kolhydraterna, socker och stärkelse som inte ger oss mättnad. Och då kan man se, för vi har ju tänkt så här att volymen mat vi äter spelar roll för hur mätta vi är. Men det spelar ju roll på vilka mättnadshormoner kroppen släpper ut. Och jag tycker det är så intressant nu, det här nya läkemedlet Ozempic som är så här i ropet som massa filmstjärnor och så äter. Eller semaglutid heter ju substansen.
Mm, som diabetiker tar.
Ja, diabetiker tar det, man tar det också för att få viktnedgång nu. För att man ser att det ger mättnad. Och det härmar ju ett kroppseget hormon som heter GLP-1. Och som släpps ut i tarmarna när vi äter. Och då kan man ju se att ju mer fibrer vi äter och protein. Och det verkar också vissa fetter som finns i olivolja. Det ökar ju utsläppet av GLP-1 och framförallt så får vi efter en måltid så får vi ett längre utsläpp. Så GLP-1 kan släppas ut under flera timmar efter en måltid. Men äter vi snabba kolhydrater så får vi en peak som går upp och sen går det ner. Så beroende på vad vi äter får vi olika mättnadshormoner i blodet. Och det gör ju att vi blir mätta under en längre tid. Så GLP-1 är ett fantastiskt mättnadshormon. Det är därför man härmat det till Ozempic. Och Ozempics stora fördel då, eller semaglutids stora fördel, är ju att man har gjort det så att det är stabilt, så att man har i blodet liksom 24-7 hela tiden. Men du kan se till att få mycket mer i blodet genom att äta på ett annat sätt. Och då finns det studier nu som har kommit som är jättespännande. Det finns en studie där de var på ett labb där de käkar så här, enligt kostråden när det gäller kolhydrater, fett, protein, salt, fibrer och så. Men under 2 veckor åt de ultraprocessad mat, mycket så här sötningsmedel och vitt mjöl. Och ena veckan åt man samma komposition när det gäller fett och kolhydrater, men naturlig mat. Och då såg de att de åt 500 kilokalorier mer per dygn på den ultraprocessade maten. Fast de tyckte båda var lika goda. Så de tyckte maten var lika god, men man åt mycket, mycket mer på den ultraprocessen.
Och sen blir man väl, som du säger, man kommer upp i en dipp. Liksom. Så man går ju små och äter också då, när du inte håller mättnadskänslan lika länge.
Och jag tror det här som man har pratat om GI-kost ju, att det är det glykemiska indexet och blodsockertoppar och dalar. Det finns mer och mer som talar för att GI-kost är mättande, är ju sant. Men sannolikt inte för grund av blodsockersvängningar, utan jag tror att GLP-1 är en av orsakerna till att GI-kosten gör att vi blir mätta, att vi får ett högre utsläpp av GLP-1.
Men det är bara tillfälligt då, eller?
Det är ju att du kan få det liksom antingen under 30 minuter, en timme efter en måltid, eller så kan du ha det utsläppet 2-3 timmar efter en måltid. Så det spelar liksom roll om du har det bara kort tid efter en måltid eller mycket längre tid efter en måltid. Och sen kan du se också med snabba kolhydrater får du istället ett hormon som heter GIP. Och det har man då ett högt utsläpp av, det om man kopplat till bukfetma, medan GLP-1 är kopplat till med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och sånt. Så, och sen så när du äter fibrer och proteiner, det är framförallt de två mättar ju bäst kan man ju se. Och då finns massa andra hormoner som släpps ut, ett som heter peptid YY. Det finns ju mängder av mättnadshormoner.
Ja, det är bara
vi snackar för lite om mättnadshormoner.
Ja, verkligen.
Det är många hormoner att hålla koll på här.
Vi har en fantastisk kropp.
Så du ser ingen problem med den här typen av läkemedel för övervikt och för att få upp kunskapen kring vilka liksom kostnader?
Jag tycker det är sorgligt att det är så otroligt många som behöver det här läkemedlet. För att vi liksom, jag tror att hela den föreställning vi har kring kosten idag leder oss på fel väg. Om vi istället så här, när du kom till, du har börjat utveckla fetma, om du istället fick rådet, du måste äta mat som gör dig mätt. Mm. För vi måste bli mätta för att kunna gå ner i vikt. För det är ingen som kan motstå, vi behöver mättnadshormoner för att må bra. Och då så här, du måste äta mat som gör dig mätt, du ska äta sån här mat för att få bli mätt. Idag är det så här, och du ska svälta dig och gå ner i vikt. Och det är ingen som klarar det. Vissa klarar det som extremt viljestarka. Men jag vet inte, jag orkar inte vara hungrig. Jag vet inte hur det är mer.
Men då är det lättare att gå och handla godispåsen istället.
Liksom. Då åker man ju dit. Liksom. Mm. Jag tror att man behöver få bli mätt och gå ner i vikt. Så
jag
tror
kunskap.
Det är jättebra. Allt som kan hjälpa människor är bra.
Men egentligen menar
men
att
förebygga hade varit bättre.
Precis, så det här läkemedlet då, Ozempic heter det, va? Det är egentligen
det heter något annat. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Det är egentligen en genväg.
Nej, jag skulle inte säga att det är en genväg. För när du kan se på kroppens biokemi, när du utvecklar bukfetma och fetma, då får du rubbade hungerkänslor. Du rubbar kroppens ämnesomsättning. Och då kan det, när du har gått den vägen, vi vet så lite om vad som händer i kroppen då, men det är vissa som verkligen har svårt att bli mätt. Och då kan man behöva stöd och hjälp av ett sånt läkemedel.
Precis, men jag tänker egentligen från början att man äter man rätt och äter man bra råvaror.
Ja, vi borde ju
mycket
förebygga.
Fibrer och alltihop det här, så ska man egentligen slippa det. För att då producerar kroppen det här hormonet själv.
Ja, man kan se att människor alla tider när man har ätit liksom rätt mat, ser man ibland urfolk och så. Man är ju mycket, man har ju inte de här högt blodtryck och västerländska sjukdomar.
De har liksom ganska smärta.
Människan har ätit under sin utveckling på väldigt många olika sätt. Man har inuiterna som har levt på mest protein liksom. Och vi har människor på Okinawa eller nere i Afrika framförallt som har levt på jättemycket vegetabilier och sånt. Men man kan se att det som är gemensamt, och då är gemensamt så är ju att man har haft väldigt hjärt-kärlsjukdom och så. Men man har ju ätit mat lagad från grunden på naturliga råvaror. Och det tror jag skulle vara det viktigaste kostrådet vi fick.
Fast egentligen ska passa olika då?
Alltså, jag tror att människan är väldigt anpassningsbar, att vi är en allätare. Att vi kan, men vi ska äta mat. Vi har ju utvecklats på naturlig mat liksom.
Ja, just det,
vi är det enda djur som man tänker att vi ska inte äta så som vi har gjort under vår evolution. Alla andra djur ska vi äta så.
Sen så kan man ju se det som att saccharos, alltså det här vanliga rörsockret, det är ju en råvara. Naturlig råvara.
Ja, fast det är ju inte, du äter ju inte på ett naturligt. Om du käkar sockerrören, då hade du ätit en naturlig råvara. Och jag tror att du hade kunnat äta sockerrör och sockerbetor utan att bli sjuk. Men du renar ju fram bara sockret.
Okay, tänker så där,
ja. Du tar ju bort fibren och allt det där viktiga, naturliga. Och
sockerbetan lika så.
Så vad ska man säga avslutningsvis, att ta hand om det som du kallar så fint, fantastiska maskineriet vi har.
Ja.
Men också förstå, alltså bredda kunskapen till kostråden idag. Alltså vad vi behöver och
jag tänker att
skippa fejkmaten.
Man ska liksom, den här kostråden som vi får måste vara användbara i en livsmedelsbutik, i en modern livsmedelsbutik, och man ska kunna navigera i den med hjälp av dem. Men jag tror att man ska äta matlagar från grunden på naturliga råvaror. Ja.
Och de råvarorna kan vara billiga?
De råvarorna kan absolut vara billiga.
Vi har,
framförallt säsongsbaserade.
Vi har alla baljväxter till exempel.
Alla baljväxter.
Havre.
Havreris, man har ägg är billigt. Kål är ofta billigt.
Så hon Lena Andersson kanske inte hade så fel ändå. Man kan överleva på rätt lite pengar.
Ja, faktiskt. Men sen så, nej, men det där tycker jag att det finns. Man kan inte leva på bara havregryn, för det är inte en fullvärdig kost. Även om havregryn är bra för hälsan, så behövs det mer än så.